Vi dröjer oss kvar vid SRF Örnsköldsviks jubileum. För som ni hörde i förra inslaget så fanns ju SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson på plats. Och jag, som ju heter Peter Kärnberg, fick en ganska spännande pratstund, tycker jag i alla fall, med vår förbundsordförande i SRF. Så här förlöpte den pratstunden.
SRF riksordförande Håkan Thomsson är också med på jubileet i Örnsköldsvik. Hur känns det så här långt, Håkan?
Nej, men det har ju varit en väldigt trevlig tillställning och det fanns ju allt från medlemmar som hade varit med sedan väldigt länge. Jag satt mitt emot en man som hade varit med sedan 1969 och sen så hälsade ju också Sixten en helt ny medlem välkommen. Så det är roligt att det är sån spridning.
Vad spelar lokalföreningarna för roll, tycker du, i SRF-organisationen?
Nej, men det är ju så att att vara aktiv på kommunal nivå är ju viktigt ur en intressepolitisk synpunkt, att kunna påverka sina kommuner. Det är mycket service som riktar sig till synskadade som kommunerna bestämmer över. Men sen så handlar det ju också om att synskadade ska ha lätt att komma tillsammans och umgås och utbyta erfarenheter och dra lärdom av varandra och ha roligt tillsammans. Och där fyller ju också lokalföreningen en väldigt viktig funktion.
En annan sak som har varit på gång under ett antal år i Västernorrland när alla kommer på plats, det är ju bildandet av ett länsförbund. Men nu har det faktiskt klubbats igenom. Vad tänker du inför det?
Nej, men jag tror det är bra därför att ni har ju haft ett landsting här i Västernorrland och det blir naturligtvis konstigt om det är då två distrikt som ska påverka landstinget. Det blir ju mycket mer renodlat så att säga om man ska jobba med politik att påverka landstinget, att det sker med en röst. Så att det tycker jag är en bra utveckling. Sen är det också så att är vi för små enheter så blir vi inte starka, så att jag tror att Västernorrland är en naturlig enhet.
Och när vi är inne på landstinget kan vi också ta upp det faktum att landstinget Västernorrland kommer att göra en upphandling vad det gäller sina bilar och framförallt sikta mer på att införskaffa så kallade elfordon. Och där har SRF Västernorrland, kan vi säga, kommit in med en skrivelse just för att uppmärksamma politiker och tjänstemän på problematiken runt elfordon, på det faktum att de inte låter. Vi har inte fått något riktigt svar på det, men det här är också någonting som vi kan koppla till Riksförbundets arbete.
Ja, det är ju jättebra att man upphandlar elfordon, men det är bara bra om man samtidigt ställer krav på att elfordonen ska ha varningsljud. Därför att det är ju så att de är så tysta så att de är livsfarliga för oss synskadade om de inte har ett varningsljud. Så att det är ju något man kan lägga in som krav i en upphandling. Jag hoppas att Västernorrland gör det. Och det är ju något som vi från SRF måste kräva. Sen jobbar vi ju internationellt också tillsammans med European Blind Union och World Blind Union för att åstadkomma en standard över hela världen att elfordon ska ha varningsljud. Men det är ett långsiktigt arbete. Men så fort man gör en upphandling så kan man ju ställa det kravet. Och på det viset så kan ju Västernorrland bli föregångare om de ställer det kravet. Och kan bli jättekatastrof om de inte ställer det.
Men hur ser det ut på den internationella arenan nu? Jag vet att det har diskuterats möjligheten att införa det här som krav eller standardisering på kommande bilar långt fram i tiden. Men hur ser det ut nu? Det diskuteras hit och dit om man ska kunna ha ett ljud som man ska kunna stänga av som förare eller om man ska kunna tvinga på bilindustrin mer eller mindre ett motorljud. Vet du hur är dagsläget där?
Ja, jag kanske ska först förklara det med att tvinga på bilindustrin. Det är ju så att de har haft ingenjörer hela tiden som har jobbat med att få bilarna att bli tystare och tystare. Och nu har de lyckats så bra så nu är bilarna dödstysta om det är elfordon. Och det är verkligen dödstysta för det är livsfarligt. Så att nu gäller det att övertyga bilindustrin att ni har gått för långt. Ni måste börja se till att bilarna låter lite grann i alla fall. Och det finns ett internationellt standardiseringsarbete jobbar och där ska det ske ett beslut i ett FN-organ som heter WP29 och det beslutet kommer förmodligen till våren. Och förslaget som den internationella arbetsgruppen har tagit fram är att alla bilar ska ha varningsljud och de ska inte förarna kunna stänga av. Däremot finns det ett EU-direktiv som säger att Senast 2021 ska alla elfordon ha varningsljud och förarna ska dock kunna stänga av ljudet. Så att nu handlar det om att påverka EU att anpassa sig efter den internationella standarden. Och förhoppningsvis kan man också få bilindustrin att införa det här tidigare.
Finns det några tecken som tyder på att man kommer att ta till sig det från bilindustrin framförallt?
Det är en jättesvår fråga som inte jag har något säkert svar på. Men bilindustrin är intresserad av att ha en internationell standard. Så att finns det en sån på plats, då tror jag man följer den. I USA, jag kan säga att i USA så har det nu införts lag om att alla elbilar ska ha varningsljud. Och det är ju ett viktigt steg i rätt riktning.
Det är en av frågorna som man jobbar med. En annan fråga som man jobbar med och har jobbat med flera år på Riks, det är att få till en bättre, en tydligare skrivning i det vi kallar för LSS-lagen. Eller LSS-lagen, lag om stöd och service för vissa funktionshindrade. Att synskadade ska ha rätt till ledsagning kostnadsfritt enligt den lagen. Och där har vi fått en framgång därför att du, Håkan, har fått en plats som expert i... Ska man säga att du har fått en plats i utredningen eller i en expertgrupp?
Ja, det är alltså så att utredningen knyter experter till sig och jag har blivit en av dem. Det är ju inte så att jag har något direkt inflytande på vad utredningen kommer att föreslå. Men däremot har jag möjlighet att framföra min synpunkt. Så att jag hoppas att man lyssnar. Jag tycker det har funnits en lyhördhet från utredningen hittills i alla fall. Men den har bara varit igång i ett par månader så att det är för tidigt att säga vad de kommer att föreslå. Men det finns en medvetenhet om problematiken och jag hoppas ju verkligen att det här kommer leda till att lagen förtydligas så att det blir klart att gravt synskadade, blinda och dövblinda har rätt till ledsagning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Hur känner du inför själva utredningen som sådan? Det pågår ju en enorm debatt kring det här. Många är rädda att det kommer att bli försämringar, att flera assistanstimmar kommer att dras in. Man tycker att det finns en dold agenda i vissa funktionshinderföreningar när man säger det. Att ja, men försämra inte ännu mer. Det är det som utredningen går ut på, tycker man, i många stycken. Håller du med dem? Eller du förstår oron där? Eller hur skulle du vilja sammanfatta själva grundtanken med utredningen?
Nej, jag tycker att LSS håller på att urholkas väldigt kraftigt just nu. Och det sker ju innan utredningen har lagt sitt förslag. Så att jag tror ändå att utredningen är en möjlighet att precisera vilka lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är till för och vilka insatser man ska ha rätt till och korrigera de konstiga domstolsutslag som har funnits. Så att jag ser mer utredningen som en möjlighet. Det är klart att vi vet inte vad utredningen kommer att föreslå, men hade vi inte haft någon utredning så har vi sett en drastisk försämring under flera år och den hade bara fortgått. Så att jag tror ändå utredningen är en möjlighet till en vändpunkt.
Ytterligare en fråga som man jobbar med. Kan du annars ge oss ett axplock? Vad händer på Riksförbundet just nu?
Ja, vi har ju precis avslutat vår stora informationskampanj Gata för alla som handlar om att informera om synskadades livssituation och möjligheter med utgångspunkt från vita käppen och vår möjlighet att vistas ute på gator och torg. Och i övrigt så ska vi försöka fortsätta följa upp det här intressepolitiskt nu med tillgänglighet och användbarhet i synskadades vardag. Så det är ju stort fokus på det. Men naturligtvis jobbar vi med många frågor och det handlar ju både om att utveckla organisationen. Vi försöker se till att alla distrikt ska ha tillgång till en ombudsman, verksamhetsutvecklare som kan både stötta distrikt och lokalföreningar intressepolitiskt men också jobba med verksamhetsutveckling och stötta svaga lokalföreningar och så. Det är en viktig sak som pågår och dessutom så håller vi ju på att börja förbereda kongressen som sker nästa år och det är ute nu två stycken rådslag i organisationen som är rätt viktiga. Ett handlar om den kommande verksamhetsinriktningen och ett handlar om stadgarna, så att där finns det möjlighet just nu att tycka till och påverka, och vill man ha tillgång till de här rådslagen så kan man kontakta Synskadades Riksförbund. Så de kan både enskilda medlemmar och lokalföreningar och distrikt svara på.
kongressen äger rum i Malmö i oktober nästa år ska vi säga. Och om du då blir återvald så är det din sista period som förbundsordförande. Och det här stadgebundna som gäller när det gäller ordförandeskapet, att man kan sitta maximalt 3 kongressperioder, har ju dryftats till höger och vänster. Jag tycker att det är jättebra, men jag tycker inte att det är bra. Hur ser du själv på det här, att det finns en begränsad tid för en person att sitta som ordförande i vårt förbund?
Ja, man har ju möjlighet att sitta, om man blir omvald då, 3 gånger 3 år, det vill säga 9 år. Och jag tycker det är fullt tillräckligt. USAs president kan ju bara sitta i 8 år till exempel. Och jag har varit med och drivit det här att det ska finnas en sån regel. Och jag tycker det är bra, därför att ska man vara förbundsordförande, då ska man också ha förmåga och kraft att göra det helt och fullt. Man ska kunna lägga ner hela sin själ och hela all sin energi i detta uppdrag, för det är så viktigt. Och då tror jag att det är bra att man har en begränsning på 9 år. Därför att det är inte mänskligt att orka hålla på med detta i 10 eller 20 år. Och någonstans ska man dra gränsen, om det är vid 9 eller 12 eller så. Det kan man alltid diskutera, men jag tycker regeln är bra.
Och du ställer upp för ytterligare en kongressperiod som i så fall blir din sista?
Ja, det blir det i sådana fall. Därför att jag blev vald 2011 och omvald 2014. Och jag som sagt var kandiderad för att bli omvald 2017 också.
Hur har de här åren, det är 5 år nu då, som du har suttit som förbundsordförande, varit? Kan du göra en kort sammanfattning av det? Var det som du tänkte när du tänker att ja, jag ska ställa upp som förbundsordförande? Var det lite grann som du tänkte, eller går det att föreställa sig den här rollen innan man kliver på, så att säga?
Alltså, jag gick ju in i uppdraget med ambitionen att ge hjärnet och göra det bästa möjliga av det. Och jag tycker att det har hänt mycket de här 5 åren. Men det är ju så att utveckla SRF, det blir aldrig färdigt. Och det vore tragiskt om det blev det. Alltså, det ska en organisation behöver leva i ständig utveckling och anpassning till samhället. Men jag tycker att SRF är en organisation som syns mycket mer idag än det gjorde för 5 år sedan. Jag tycker vi har fått en bättre relation med viktiga makthavare. Vi för en bra dialog med många myndigheter och även med riksdagsledamöter och med regeringen. Vi finns på kartan, vi blir igenkända. Vår ledarrundskalender gör att vi är kända i stora lager bland allmänheten. Nej, jag tycker det har varit bra hittills, men inget är så bra att det inte går att göra bättre.
Vilka tror du blir de viktigaste frågorna under den kommande 3-årsperioden nu?
Ja, förslaget som ligger nu är ju att vi ska prioritera arbetet med rehabilitering. Och det tror jag är väldigt bra, därför att trots allt så handlar det mycket om att i dagens samhälle måste synskadade klara rätt mycket själv för att kunna gå en utbildning, för att kunna få ett arbete och för att kunna klara sig självständighet och känna frihet i vardagen. Så att förbundsstyrelsens förslag är ju att rehabilitering ska vara ett prioriterat område nästa period. Och det tror jag är det steg vi måste ta, att förbättra rehabiliteringen, framförallt för gravt synskade, så att man verkligen kan leva självständigt i det här nya digitala samhället som ställer helt andra krav på individen. Den personliga servicen ersätts väldigt mycket av att man ska kunna gå ut på internet eller klara sig själv. Jag tror vi måste kämpa för att den personliga servicen ska finnas kvar, men samtidigt för att man ska uppleva ordentlig självständighet och frihet så måste man också ha en god rehabilitering, känna sig väl rehabiliterad. Och där finns det stora, stora brister idag som vi behöver ta tag i.
Avslutningsvis då, Håkan Thomsson, har du någon hälsning att framföra till Synskadades Riksförbunds medlemmar i Västernorrlands lokalföreningar?
Absolut, jag tycker att det är jättebra att ni går ihop i ett distrikt för att det ökar möjligheterna att påverka ert landsting. Jag tycker att det är viktigt att ni försöker hålla verksamhet vid liv i alla kommuner som finns i länet, därför att SRF behövs också för gemenskap och att ha roligt tillsammans och också utbyta erfarenheter och lära av varandra. Så att därför är det viktigt att det finns ett levande SRF över hela Västernorrland. Och jag tror att gå ihop i ett distrikt istället för 2, det kan vara ett första steg till att skapa ett levande Västernorrland.